Varmt välkommen till Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén. Gud har en vilja som framkommer tydligt när vi läser Bibeln. Det handlar om alla människors frälsning. Alltså Gud vill rädda varje människa på denna jord. Och därför vet vi att han sände sin son Jesus hit till världen. Det finns olika bibelcitat. Jag ska läsa tre bibelcitat som ger uttryck för denna Guds vilja. Först i andra Petrus brev, kapitel 3, vers 9. Här handlar det om tillkommelsen, alltså att Jesus ska komma tillbaka. Och då står det: Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Vi ser ett liknande ord i första Timoteus brev, andra kapitlets. Vi kan läsa från vers 3. Detta är gott och rätt inför Gud vår frälsare som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och så ska vi ta med ytterligare ett ord från Gamla testamentet. Vi går till Hesekiel kapitel 18. Och här ska vi se vers 23. Rubriken på det här kapitlet, det är: Den som syndar ska dö. Och i vers 23: Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död, säger Herren Gud. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva. Ja. Vi har läst några olika bibelcitat här då som uttrycker denna Guds vilja. Och för att Guds vilja ska genomföras så har Gud också utsett olika redskap i tiden. Och det kan vi läsa om i Bibeln. Gud, han lägger ner en kallelse hos vissa människor för speciella uppdrag. Och det handlar om frälsning. Det handlar om varningar. Att varna ett folk som är på väg på fel väg. Och Gud, han har gett löften också om ett speciellt folk och ett land. Genom detta folk och genom detta land så skulle Guds namn på ett speciellt sätt bli känt för alla människor, för alla folk. Där handlar ju om det judiska folket och det handlar om Israel eller Jerusalem. Det här landet, när vi läser den bibliska historien så kan vi se hur det befästes på ett väldigt tydligt och starkt sätt utav kung David och sedermera av hans son Salomo. Och huvudstaden för detta rike, det var Jerusalem. Och vi ska läsa två bibelcitat här från första Konungaboken 11 där det här kommer till uttryck. Här först handlar det om kung Salomo, hur han har vänt sig bort ifrån Herren och hur Gud säger att han ska rycka riket ifrån honom, men för hans far Davids skull så ska han inte göra det så länge som Salomo lever. Och sen står det i vers 13: Jag ska inte rycka hela riket från honom, utan en stam ska jag ge åt din son för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull som jag har utvalt. Och det står längre fram i samma kapitel där en av kung Salomos tjänare, Jerobeam, gör uppror. Och då står det i vers 36: till hans son ska jag ge en stam så att min tjänare David alltid har en lampa inför mitt ansikte i Jerusalem, staden som jag utvalt åt mig för att där fästa mitt namn. Vi har läst några citat här nu. Dels talar vi om Guds vilja och hur Gud genom ett specifikt folk, ett land och nu genom en stad ska göra sitt namn känt över världen. Och den här staden, det vet vi, den har haft en väldigt speciell uppgift under historien. Den har varit föremål för många konflikter. Och det är ständiga konflikter kring staden Jerusalem. Och det var också där som vår Herre blev korsfäst. Eller utanför Jerusalems portar. Staden kallas i Bibeln för Davids stad. Den har andra benämningar. Den kallas för Sion. Eller för Guds stad när vi läser vissa psalmer. En annan psalm, den benämner Jerusalem som den store konungens stad. Nehemja skriver om Jerusalem som den heliga staden. Så kan vi läsa andra profeter som Jeremia, han talar om Herrens tron. Det är alltså Jerusalem. Zakaria, han skriver om Jerusalem som sanningens stad. Och så har vi ett uttryck också i första Mosebok, det 14 kapitlet. Där står det om konungen i Salem. Och det här var ju väldigt tidigt. Det var innan det fanns någon stad uppbyggd där. Men det står om konungen i Salem. Alltså fridens konung. Så det är en benämning på Jerusalem. Vi förstår i den bibliska historien att staden har en väldigt speciell funktion i Guds plan. För vad då? Jo, för att frälsa människan. Gud vill inte att någon människa ska gå förlorad. Och därför förstår vi också att konflikten, den kommer att fortsätta när det gäller platsen Jerusalem. Jerobeam, alltså en av Salomos tjänare, han inledde på ett sätt ett avfall i Israel. Han var med och söndrade riket så att det blev uppdelat i Israel och Juda. Sen det här avfallet det fortsatte och då trädde snart en kung fram som hette Ahab. Och han flyttade på huvudstaden och såg till att Samaria blev huvudstad. Den ligger 7 mil från Jerusalem. Han gifte sig med en drottning då, Isabel, som var en ivrig Baals tjänare. Hon tjänade Baal, hon byggde aseror, altaren, avgudatempel och så vidare. Och man kan läsa den här epoken. Det var en oerhörd mörk tid för Israel som snabbt ledde hela folket in i avgudadyrkan. Alltså bort ifrån det som Gud hade bestämt, det som Gud hade tänkt då han reste upp ett folk som var kallat efter hans namn. Och då han gav ett land och en stad. Kung Ahab och Isabel, de blev verkligen redskap åt Guds fiender. I den här mörka tiden så kan vi se Gud, han ger inte upp. Han sänder redskap, han kallar på personer just för att ge människor en rätt vägledning. Rätt förmaningar, rätt varningar inför vilka konsekvenser detta avfall förde med sig. Och då kan vi läsa om hur en väldigt udda man som var udda klädd, han blev kallad att träda fram inför kung Ahab. Vi vet inte mycket om Elias bakgrund. Denne Elia, han trädde fram ur ett intet. Det står i första konungaboken 17, Tisbiten Elia som kom från Gilead sade till Ahab. Han gick alltså med ett budskap till kungen. Nu ska vi läsa här i första Mosebok 17 om denne Elia. Han sa till Ahab så här: så sant Herren Israels Gud lever, honom som jag tjänar. Under de här åren ska varken dagg eller regn falla om inte jag säger det. Det var hans uppdrag. Han förde fram det här budskapet. Han gick med detta till kungen. Det kommer att bli torka tills jag säger det. Och sen försvann han. Han gömde sig. Han fick budet från Gud. Herrens ord kom till honom: gå bort härifrån och bege dig österut och göm dig vid bäcken Kerit, öster om Jordan. Du ska dricka ur bäcken och jag har befallt korparna att ge dig att äta där. Och han gjorde så. Han gick bort som Herren hade befallt. Och korparna kom till honom med bröd och kött. Och han fick sedan vidare befallningen från Gud att han skulle dra norrut. Han skulle gå till Sarefat som hör till Sidon och stanna där. Och där hade Gud befallt en änka att ge honom mat. Och han kom till den här staden och blev kvar där en tid. Under tiden så var det alltså svår torka i landet. Och kung Ahab, han var rasande på Elia. Isabel, drottningen, hon var väl ännu mer rasande, kan man säga. Man kan läsa om henne hur hon hade fullt upp med att utrota alla Herrens profeter. Hon hade tagit det som en oerhört viktig uppgift. Få bort allt som på något sätt skulle påminna om Herren och Guds väg och så vidare. Det var en viktig uppgift för henne. Ja, och jag kan inte låta bli att dra kopplingar till vår egen tid. Det är precis det vi ser äga rum också i vårt samhälle. Hur man på olika sätt vill utradera. Man vill få bort allt som har med det kristna budskapet att göra. På skolor, arbetsplatser, vårdhem och så vidare. Överallt. Budskapet om Jesus, det ska tystas ner. Men vi går tillbaka till Elia. För det hände något. Det var han hade nu varit hos den här änkan i Sarepta. Han hade fått ett rum där under en tid, och Gud tog vård om honom. Under tiden så rådde den här torkan i landet, och man sökte efter Elia överallt. Man ville att han skulle stå till svars för denna torka, denna förbannelse som han hade uttalat över landet. Men nu, vad hände? Jo, nu var Guds tid inne för nästa steg. Elia återvände till Ahab, och det sker en uppgörelse. En rejäl uppgörelse. Och det skedde på ett sätt som var så tydligt uppe på berget Karmel. Elia, han hade sänt bud till Ahab, trätt fram inför honom och sagt: vi måste mötas för att se vem som är Gud. Ja, det var en utmaning där Elia stod ensam som en Herrens profet, och han hade mot sig 450 profeter som hörde till Baal då, alltså drottning Isabels profeter. Och nu var utmaningen den här: den Gud som svarar med eld, han är Gud. Elia, han visste vad han gjorde. Det var inget som han själv nu hade förberett och ordnat med, utan han hade stilla väntat på Guds tid. Och då, när den tiden var inne, trädde han fram med det här budskapet. Du kan läsa om det i Första Konungaboken 18. Ja, Baals profeter, de fick börja med att ropa och kalla sina gudar, och man ristade sig och ropade högre och högre, och blodet rann på dem. När det sen blev eftermiddag så profeterade de extatiskt ända tills det var tid för matoffret, men inget ljud hördes, ingen svarade, ingen tycktes heller bry sig om dem. Var fanns deras gudar? Ja, när provet verkligen gällde, då fanns det bara en gud som bestod. Elia sa så här till allt folket i vers 30: kom fram hit till mig. Och allt folket gick fram till honom. Då byggde han åter upp Herrens altare som hade blivit nerrivet. Elia tog 12 stenar, lika många som Jakobs söners stammar, eftersom Jakob hade fått ordet från Herren: Israel ska vara ditt namn. Av stenarna byggde Elia ett altare i Herrens namn och grävde ett dike runt altaret, stort nog för ett utsäde av 2 seamot. Han lade upp veden, styckade tjuren och lade den på veden. Sedan sa han: fyll 4 krukor med vatten och häll ut vattnet över brännoffret och veden. Därefter sade han: gör det en gång till. De gjorde så för andra gången. Och sedan sade han: gör det en tredje gång. Då gjorde de så för tredje gången. Vattnet flöt runt omkring altaret, och han lät också fylla diket med vatten. Då tiden var inne att frambära matoffret trädde profeten Elia fram och sade: Herre, Abrahams, Isak och Israels Gud, låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk förstår att det är du, Herre, som är Gud, och omvänd du deras hjärtan. Det här var bönen. Det här var Elias drag i hela den här uppgörelsen. Han vilade verkligen stilla i Guds vilja. Nu skulle det visa sig vem som var Gud. Och nu ska vi läsa resultatet i vers 38. Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg det föll de ner på sina ansikten och sade: Det är Herren som är Gud. Det är Herren som är Gud. Men Elias sa till dem: Grip Baals profeter. Låt inte en enda av dem komma undan. Då grep de dem och Elias förde dem ner till bäcken Kishon och dräpte dem där. Ja, det här var uppgörelsen. Men det var också slutet på torkan. Regnet kom. Det kom på ett markant sätt. Man kan läsa fortsättningen här. Hur Elias säger till kung Ahab att han ska spänna för sin häst och fara ner så att inte regnet håller honom kvar. Och hur himlen i ett nu blev mörk av moln och det föll ett kraftigt regn. Ja, det finns fler detaljer som man kan lyfta fram här. Men nu var det bevisat ännu en gång att Herren är Gud. Drottning Isabel, hon var nu rasande. Hon hade sänt bud till Elia och sagt nu att må gudarna straffa mig både nu och i framtiden om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna. Det här gjorde att Elia, han flydde för sitt liv. Och han kommer in här i en, vad ska vi säga, en svacka i en väldigt svår prövning. Han önskar sig döden. Men han får en förnyad kallelse. Och det visar sig gång på gång här att det är Gud som kallar, det är Gud som utrustar. Han ger den utrustning som vi behöver. Vi läser om Elias kallelse, vi läser om hans kamp. Och vi kan fortsätta så här och läsa också om andra profeter. Elias egna lärjungar, också hur de fick genom... Ja, gå sin kamp. Jag ska avslutningsvis, vi har läst här om kung David, om Jerusalem, och vi har läst om Ahab, två kungar i Israel, men varandras motsatser verkligen. David, han byggde upp Guds stad och han har fått sitt namn verkligen uppkallat efter den här staden, kung Davids stad. Ahab, han rev ner, han byggde upp Samaria. David, han byggde Herrens altaren i Jerusalem. Ahab, han rev ner Herrens altare och byggde upp Baals altare. Kung David, han var ett instrument i Guds hand. Ahab, han styrdes utav Isabel. Och det står så här i första konungaboken 21-25. Det har aldrig funnits någon som Ahab, han som sålde sig till att göra det som var ont i Herrens ögon när hans hustru Isabel äggade honom till det. Mycket avskyvärt gjorde han när han följde de eländiga avgudarna och så vidare. Han blev alltså styrd utav drottning Isabel. Och vad vi kan se här, det är just avfallets konsekvenser. Jag tänker på alla människor som vi har runt omkring oss. Jag tänker på religionerna. Jag tänker på hur vi ska samlas många gånger i de här humanitära budskapen kring det som är minsta gemensamma nämnare. Genom kultur, genom religion, genom politik, nöjen och så vidare. Så ska man mötas. Men så fort du lyfter fram namnet Jesus, att det finns ett namn som är över alla namn, då blir det konflikt. Namnet Jesus, det är det som borgar för en full och härlig frälsning. Namnet Jesus, det är det enda namn som kan ge liv. Det är det enda namn som i sig bär på ett hopp. Inte bara för tiden, men också för evigheten. Och Gud vill att varje människa ska komma till kunskap om den sanningen. Och där kommer många hinder att resas upp. För att det finns denna ständiga konflikt och denna ständiga kamp om människans eviga väl och människans själ. Lyssna till Guds röst. Lyssna till vad Gud verkligen vill med ditt liv. Han vill frälsa dig. Han vill fylla ditt inre med denna glädje. Det var därför Jesus bar din synd. Han tog all din synd upp på sig. Han bar den. Och det står så underbart om Jesus, både i gamla och i nya testamentet i Bibeln, om hur han tog våra bördor. Han tog våra sjukdomar och la på sig. I honom så finns det frid. I honom finns allt det här som Gud vill ge till varje människa. Men hela världen, står också i Bibeln, den är i den ondes våld. Alltså denna Guds fiende som vill omintetgöra Guds plan. Men kom ihåg, vi läste inledningsvis här. Vad var det Gud ville? Jo, att varje människa på denna jord ska få tid att omvända sig. Och här har vi den stora utmaningen, den stora missionsutmaningen, uppdraget. Se till att människor får höra. Se till att människor får denna möjlighet att få säga ja till Jesus. Att få säga ja till livet. När Petrus skriver om Jesu återkomst, så lyfter han fram det här att för Herren är en dag som 1000 år, och att han inte dröjer med att uppfylla sitt löfte. Och hela Bibeln andas också av det här att tiden är verkligen kort. Varje dag är en gåva ifrån Gud. Se till att uppfylla den här tiden, alltså ditt liv, din vardag, att det får vara att du blir ett redskap för Herren, så att människor genom ditt liv får se Jesus. Du får vara ett brev som på ett sätt blir läst av alla. Paulus skriver om det här också, hur vi får vara detta ljus i världen. Vad handlar det om? Jo, människor ska få höra evangelium och bli frälsta. Vi har ingen större uppgift här i tiden än just detta. Ja, det här var en liten uppmaning, en liten påminnelse om Guds vilja utifrån det profeten Elia fick vara med om. Jag säger tack för denna gång. Det är Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén. Gud välsigne var och en.